Ibland undrar jag om det någonsin har pratat så mycket om teknik som nu. Eller det har det kanske. Vi har ju en tendens att överskatta just den förändring vi själva lever i. När tåget kom, ångmaskinen, bilen, telefonin kanske. Men mycket tyder ändå på att mänskligheten ju inte riktigt har upplevt något sånt här förut. I alla fall inte av den här magnituden. Teknik som AI som hela tiden leder till nya möjligheter och till en del oro. Och i det där snabba utvecklingen så börjar vi också fundera på många större förändringar, till exempel hur vi lär oss, sätten vi lär oss. Vi lever liksom i en tid där tekniken kan förstärka oss, men vad gör den med oss den här tiden? Det ska vi delvis utforska idag. Så välkommen till Livslångt, Harry Lunaba från Helsingfors universitet för att prata med mig om det här.
Tack, tack. Roligt att vara här och tack för vänlig inbjudan.
Livslångt, en podd om lärande.
Så kul att ha det här. Universitetslektor i socialt arbete med särskilt fokus på pojkars lärande och maskulinitet. Det ska vi prata mer om. Men hur beskriver du dig själv, Harry, och dina intressen bortom den liksom, titeln du har?
Jag är universitetslektor och för tillfället faktiskt ännu några månader universitetsforskare. Jag jobbar i ett projekt där vi gör sina nätverksanalyser kring barns socialarbetares professionella nätverk. Men att jag är väl en kreativ person som trivs väldigt bra i mitt arbete på universitetet och det där, och jag trivs både som med forskning och jag tycker väldigt mycket om undervisning. Och det är ju nog så att under de senaste, vad ska jag säga, 10 åren så har jag varit mer eller mindre väldigt involverad i digital pedagogik. Och jag går för tillfället en sådan digital pedagogisk specialutbildning också. Och jag tycker att det är väldigt många fina saker som är på gång just nu. Och jag kanske kan till och med kalla mig för en teknologioptimist. Att jag går igång på alla möjliga sådana nya tekniska möjligheter. Men det betyder inte att jag inte ska också vara sådär liksom analogt orienterad. Jag tycker om livemusik, jag tycker om folkmusik. Jag tycker om att skriva på hand. Eller jag gillar kanske mera idén än att göra det. Men att jag använder stervis sådana här analoga kalendrar och så här. Så det där... Ja, det finns många sprängar på min lyra.
Som det alltid gör hos en människa.
Ja.
Men du, det där med digital pedagogik, för det var ju det jag hörde dig prata om första gången vi träffades. När började du liksom fundera över att det finns någonting som man kanske skulle kunna kalla för det och utforska vidare?
Alltså det är helt konkret den händelsen. Det hände sig säkert någon gång i slutet av det där liksom första årtionde 2000-talet. Jag inledde mina doktorstudier där kring 2008 tror jag att det var. Och då så faktiskt funderade jag på en sån här, jag hade en sån idé att John Rawls som en sån här teoretiker, att hans arbete skulle vara relevant för min forskning. Jag vet inte varför jag tänkte så då, han blev sedan mera inte alls involverad i min forskning. Men, det där, men då liksom hade jag en tjockbok i handen, men samtidigt så fick jag tag på, det hette väl iTunes University, det fanns ett sån applikation för. Och där hittade jag sen en sån här föreläsningsserie om John Rawls, den här boken, och den kom från USA. Och den lyssnade jag till. Mm. Och det var hemskt liksom, underhållande, ganska låg produktionskvalitet, men det fungerade väldigt bra för mig. Och då, efter den liksom, insikten så tänkte jag att det här med liksom, ljud och så här, så det är något som jag gärna skulle vilja pröva. Och det gick nog sen ganska många år innan jag sen gjorde själv min första så kallade podcastkurs. Det var en sån här kurs i modern barnomsforskning. Jag tror att året var, måste ha varit 2016. Och den kursen var sån här liksom mer eller mindre helt digital kurs där jag hade liksom istället för vanliga hörsalsföreläsningar så erbjöd jag innehållet i podcastformat och det där. Och jag tyckte om att göra sånt och jag kommer ihåg att det kändes så där att när man gjorde podcaster. Så det kändes lite på samma sätt som när man gör musik. Mm. Att man liksom fick en sån känsla att man gör någonting kreativt och sen när den där produkten var färdig så det kändes så där extra fint och bra. Och det där, och på den vägen har jag fortsatt. Och sen har jag gått då förstås. Den här podcasten var inkörsporten till tyngre grejer. Att numera så jobbar jag ganska mycket med video. Mm. Och det där videoföreläsningar och så här. Jag kallar det för pedagogiska vloggar. Mm. Och det där, och jag kan väl säga att så gott som alla mina kurser som jag undervisar i så har i regel sån här förhandsmaterial. Ofta en video som en studerande i gruppen tittar på. Och sen så kör jag med den här flitt-tvärs-undervisningsmetoden. Det vill säga att vi brukar bena ut liksom ett material som man har bena ut liksom. På förhand, ofta det är en video, ibland är det en text eller en podcast, men att det kör jag med och tycker väldigt mycket om att göra den här typen av innehåll.
Just det, så studenterna tar del av det du har spelat in innan och sen i klassrummet så benar ni ut eller diskuterar och reflekterar.
Precis, ja. Och det är oftast första delen handlar om att vi går igenom det som de har läst innan och sen andra delen kanske sen ändå en mer traditionell föreläsning. Men att jag har digitalt innehåll på i allmän undervisning.
Mm. Tack för den där kopplingen mellan musik och ljud, för den har jag ju alltid känt själv. Så det är skönt att det är fler som upplever att den faktiskt finns. Men det här med just när jag ledde ett projekt för några år sedan som jag fick i knät, då hette det digital pedagogik. Och då började folk fråga mig, vad är det? Då har vi pratat om analog pedagogik innan. Så för dig, är det liksom de här verktygen eller ligger det något mer i själva pedagogiken som kommer med det digitala?
Ja, så det är en bra fråga. Så i Finland brukar vi ofta tala om nätpedagogik och det är ett begrepp som jag inte kan tåla. Och det finns på något sätt en sådan idé om att sådan dikotomisk liksom förhållningssätt, att det finns det analoga eller det där riktiga eller naturliga klassrumsundervisningen och sen det digitala. Och det där, och så tycker jag ju själv inte att det är, utan digitalt är just det är ett tillskott till ditt, så att säga, till ditt liksom pedagogiska repertoar. Och det här med blended learning, det vill säga att man liksom använder det liksom tillsammans med andra, med kanske mer traditionella, så är det som är väldigt väsentligt för mig. Och jag tycker att i princip det digitala så är ju liksom, vi har ju haft det väldigt länge, vi har ju funnit möjlighet att spela in på kassett under hela min livstid. Ja. Så jag tror att väldigt mycket av det här som vi nu gör så handlar egentligen ganska lite om faktiskt sådär liksom sådana definitiva teknologiska nya lösningar, utan vi har skapat en kultur där vi känner till och liksom alla så att säga är på något sätt bekanta med sådana här produkter. Och mycket av de produkterna som till exempel video så har vi i princip konsumerat hittills i sådana här underhållningssyfte. Men sen tror jag genom YouTube så har väl alla vi blivit på något sätt delaktiga i en värld där vi lär oss saker och ting via YouTube. Så vi ser det finns sådana här tutorials. Mm. Och, det där, och jag tycker att de här digitala verktygen har faktiskt varit ganska underutnyttjade i universitetsutbildning. Och det där, och jag tycker om att göra sånt och jag har för mig att det är också jättebra för inlärning. Det ska förstås inte ersätta det analoga eller det som händer i klassrummet. Tvärtom så är jag faktiskt väldigt mycket emot sån här distansundervisning. Jag tycker att det är också ett begrepp som man ofta kan sammankoppla till digitalt. Mm. Och jag är inte alls förespråkare för distansliv överhuvudtaget. Jag tycker att det är bättre att vi människor träffas och vistas i gemensamma utrymmen. Men det betyder inte att vi ska kunna utnyttja också digitala verktyg i en sån här verklighet.
Mm. Och då sa jag att när det kom, vi lever ju i en tid där det är i alla fall i Sverige, men jag vet också delvis i Finland, där det börjar då ifrågasätta, ska vi verkligen ha då digitalt i klassrummen och är det inte bättre med den där papper och pennan egentligen för inlärning och allt det. Och på ett anrikt universitet och du pratar om smart användning av smart teknologi. Hur blir det när de världarna möts? Alltså vad utmanade du kanske redan då när du började med det här och ännu mer nu?
Alltså, det som jag tror att det handlar om grundproblemet varför vi befinner oss i en sån här väldigt otillfredsställande tillvaro handlar om två saker, egentligen två begrepp. En är innovation och andra är digitalisering. De här två begreppen har vi tagit in ganska så kritiklöst, att ifall någon liksom håller på med digitalisering eller har kommit med innovation så utgår vi från att det är jättebra och fint. Mm. Och jag tror att det har varit ett underskott att liksom förhålla sig kritiskt till de här. Och nu så lever vi en tid när de här liksom, det är ganska många av oss som är ganska trötta på det här liksom innovationssnacket. Jag faktiskt inser att det här är inte bara bra. Mm. Och det har egentligen blivit en sån här motreaktion att människor nu är jätteväldigt sådär, att vi ska inte ha något sånt här till klassrummet och det där. Och man vill då gå in för att förbjuda. Och det där, fast det här så att säga är i tiden, så tror jag att det är tyvärr ganska ofta som teknologi fungerar just på det här sättet. Mm. Att jag brukar beskriva det som så att om vi tänker oss grottmänniskan, och det där, och det var säkert någon som hittade på eld i något skede under grottmänniskans tillvaro och det där. Mm. Och så var det säkert någon innovatör som tyckte att det här med eld är ju fint. Så man antagligen hittar på det utomhus, det är min gissning.
Ja.
Och så var det så att någon skulle leva det att okej, hej, jag sitter inne i grottan. Att det här är liksom fantastiskt att vi får värme i grottan. Och så gjorde man säkert så. Och så satt man på eld i grottan, men sen har vi ju sådana här andra saker som involverade i eld, som till exempel rök.
Ja.
Och så sådana gifter, och så kan det till och med vara att en del människor dog.
Just det.
När den här innovatören tog in den här nya teknologin in i grottan. Och så kan jag tänka mig att redan då fanns det säkert en föräldraförening som tänkte att det här med eld, det är farligt, vi ska inte ha det här, att ut med sånt här. Och det där, och så säkert det är den tid så att eld var något som man använde utomhus och inte inne i grottan. Det var sen någon som förstod det här, att okej, att vi måste sätta oss lite mer in i det här. Och funderat, okej, hur ska vi ta vara på värmen och sen liksom hantera det här med röken. Mm. Jag tror att det är exakt samma med de här mobiltelefonerna och den här teknologin i klassrummen. Att det är alltid, det är inte liksom gott eller ont. Utan det är någonting mer komplext. Och det som vi behöver lära oss som vuxna och pedagoger och föräldrar och alla vi som har med den här nya teknologin att göra, att vi måste lära oss att facilitera och hantera den. Och där tror jag att det finns jättemycket som vi borde jobba med. Och det sämsta vi gör är att förbjuda.
Mm.
Att då liksom underutnyttjar vi möjligheter som jag vet det är väldigt viktiga för många som har inlärningssvårigheter eller är på någon slags sån här på någon skala beträffande någon sån neuro
diversitet. Mm.
Diversitet, ja, och det där. Och det är ju hemskt många som drar nytta uttryckligen av. Eller jag tror att alla drar nytta av att det finns mångsidighet. Men det är att hur man så att säga faciliterar de här mångsidiga teknologiska lösningarna. Så det är den där utmaningen. Och ifall vi gör det liksom dåligt så kan det bli som med elden och grottmänniskorna att människor faktiskt tar skada av det här. Men om vi gör det varsamt och förnuftigt så tror jag att världen går vidare och alla vinner på det här.
Mm.
Så det är så jag ser det.
Underbar bild jag fick av en föräldraförening mot eld. Men det här med att, det får jag faktiskt också ofta själv frågan om. Varför är ett förbud så dåligt? Om vi tar till exempel i skolan. Om vi märker att det distraherar, om vi märker att och vi står ju där i den designen skolan har med en lärare och massa elever och så. Så i dina ögon då, vad gör att förbud inte är, som du sa, det är det sämsta sättet, varför då?
Ja, hur ska jag säga att det finns förbudet. Att själv brukar jag till exempel i mina undervisningar ibland påtala att okej, att kan ni lägga ner skärmarna på de där datorerna? För vi diskuterar helt enkelt, lämna bort dem. Och det, där. Och det handlar ju alltså om en sån pedagogisk överenskommelse. Man skapar ett pedagogiskt kollektiv som det där går in för att de lära sig på ett visst sätt under en viss given situation. Men sen samtidigt så tror jag att en stor del av undervisning handlar om att undervisa människor i den här tiden.
Mm.
Och det är alltid så att jag förbjuder totalt teknologianvändning så innebär ju det att då tar inte skolan så att säga någon roll i den här faciliteringen utan den får då någon annan sköta. Och jag tror nog att det skulle vara väldigt bra att skolan skulle känna sig delaktig i den här liksom digitalpedagogiska utvecklingen och ta sitt ansvar som utbildare.
Mm.
Och göra det här så att säga vettigt. Och jag visst så är det här att vi har all förståelse för pedagoger och lärare som är hemskt frustrerade över det här. För jag tycker att det pågår alltså en sån här att vi gör de här apparaterna på ett sånt sätt som inte värnar om barnens intressen i första hand utan det finns andra intressen. Och det som jag tycker framförallt det värsta jag vet i mobiltelefonen är notifikationer.
Ja.
Det är de som liksom tar tid på att och det där och får tränga in i din så att säga, uppmärksamhetssfär. Och jag förstår inte till exempel varför det är så att vi måste stänga av dem. Och inte så att de är så att säga avstängda. Och ifall någon vill bli påmind av att någon ny film har kommit på Netflix.
Just det.
Klockan 11 mitt på dagen så kan det väl då liksom söka fram den här inställningen. Det här blir väsentligt. Men med det där, så den här teknologin är inte utvecklad alla gånger på ett sådant hemskt kyss sätt. Och man måste vara ganska duktig på att facilitera för att hantera dem på ett bra sätt. Och här tycker jag nog att man kan liksom lite kritisera de här tillverkarna av de här stora bolagen som tutar med de här notifikationerna till exempel.
Mm.
Men ett förbud innebär ju det att vi tvättar händerna och då får någon annan sköta det här. Och när vi tänker på våra barn och ungdomar ute i världen så där. Mina barn har nu tillgång till en sån här universitetsutbildad pappa som är väldigt intresserad av digital undervisning. Så jag har ju vissa kapaciteter att facilitera liksom användningen av mobiltelefon. Eller jag tror mig ha vissa förmågor att kunna liksom facilitera den här mobilanvändningen hemma. Men det har inte alla. Och där tänker jag att i en sån här nordisk välfärdssamhällekontext så har nog skolan en hemskt avgörande ansvar. Jag skulle hoppas att skolan skulle tänka sig att okej, vi har en roll i det här.
Mm.
Och vi kan göra det här bättre. Och så kommer vi in på den här som jag tycker att är väldigt väsentlig och viktig diskussion. Att vad är smart användning av smart teknologi?
Mm.
Och där tror jag att det är väldigt mycket vi kan ännu utveckla.
Mm. Så eftersom du säger att du tycker i alla fall att du har tränat lite på att facilitera det här och när du tittar på dina studenter, vad är det då att facilitera den här? Hur tänker du att man kan göra det smart med den här smarta teknologin på bästa sätt?
Alltså, det avgörande är väl att inse att smart teknologi som alltså är gränslöst, det finns gränslöst med innehåll, så det gränslösa innehållet kan bli det som man på engelska kallar för noise.
Mm.
Det vill säga sån här liksom, vad skulle det vara?
Brus kanske?
Ja, det är ett brus. Det blir en kakofoni av intryck.
Mm.
Och det där, och till exempel om vi tänker på sådana här undervisnings plattformar som här, vad man lägger in undervisningsmaterial. Så vi har ganska många lärare som tyvärr använder de här plattformarna så att de lägger dit ut allt bara så där som massa länkar och massa bilder och massa innehåll. Och så blir det på något sätt upp till den här stackars studenten att, sen att liksom välja och fråga att vad är det som på riktigt recentigt och viktigt att läsa här. Mm. Och det är framförallt killar som jag talar med i skolan, så de har ju liksom, det är ganska intressant för en köns liksom skillnad när vi tänker på det här med skola. Att det finns liksom, om vi tänker oss en dåligt faciliterad undervisningsplattform, så antagligen så finns det där tjejer som läser allt och känner enorm ångest att okej, okay, har jag nu läst allt som finns där? Och så har vi säkert en grupp killar som säger att det här är bara sån där strunt att inte behöver man titta på det här och läser inte överhuvudtaget. Mm. Men att om man faciliterar det här så är det hemskt klart redan när man öppnar att okej, okay, vad är huvudinnehållet? Vad är det, liksom det viktigaste och det där? Och man överhuvudtaget så matar den här informationen på ett sånt sätt att det blir logiska, pedagogiska helheter och inte sån här kakofoni av brus. Så det där, och det att, här tänker jag säga att det här med neurodivergens, att ifall vi gör det här bra, och framförallt med åtanke på de personer som kanske har ännu svårare med det här med uppmärksamheten, så det innebär inte bara att de personer som har de här utmaningarna drar nytta av det här. Jag tror att vi alla mår bättre av bättre faciliterad digitalt innehåll. Mm.
Jag satt faktiskt själv i helgen och bara skrek rakt ut till slut. För det var något, jag skulle hjälpa ett barn att plugga. Det var något dokument där det stod, här kommer det, inte allt som du behöver kunna till provet, men ganska mycket. Och så var det ett jättelångt textdokument. Och sen var det 14 presentationer med olika, och en del saker var samma och andra inte. Och då hade jag precis den här känslan av, hur är det möjligt att ens navigera i detta?
Precis. Och därför borde man liksom fundera på den här användarupplevelsen, vilket jag vet att teknologi, som här ingenjörer, tänker ganska mycket. Eller det finns människor, ett segment av personer som funderar på det här. Och nu ska vi tänka i undervisningen, så det finns den här slutanvändaren, som det heter.
Just det.
Och det är den verklighet som vi borde ta tillvara. Mm. Och då kommer vi sen in till en annan fråga, och det är det att, liksom att när det gäller då digital utveckling och skola, så jag förstår väldigt bra att lärarna känner sig ganska liksom överväldigande av att allt de måste lära sig. Mm. Och då funderar jag nog det att, liksom att vi har till exempel i Finland för tillfället så har vi en massa mediepersoner som inte får jobb. Mm. För att tidningar anställer inte mer medionomer och sådana mediepersoner på samma sätt. Mm. Men då funderar jag att borde vi ändå så att säga fundera på att det behövs de här människorna med de här typerna av teknologisk kunskap någon annanstans. Och jag funderar väldigt ofta till exempel att om jag som universitetslärare gör en bra kurs, då skulle det vara helt så där liksom jätteradikal tanke att någon person som är väldigt bra på att fundera på den här slutanvändarens perspektiv skulle se över alla de där kurserna som jag gör och liksom polisha. Mm. Göra dem så där estetiskt fina och fungerande. Och, det där, och vi skulle få in den här typen av expertis. Och då tänker jag på 10 lärare, så vi har en sån här kunnig person, så det där skulle kunna så att säga höja på produktionskvaliteten eller digitala innehållet på ett ganska markant sätt. Så det handlar... Det handlar om att borde vara lite ambitiösa. Och då kommer vi direkt att jag nu bara malar på mig. Det finns det andra begreppet som jag vet inte om jag har hittat på det själv, men jag brukar kalla det för lat digitalisering eller billig digitalisering. Mm. Och det alltså innebär det att det finns alltid det här liksom segmentet av förvaltare som tänker att nu får vi en digital lösning, och det innebär att vi kan liksom, göra saker och ting billigare. Och då kan det i värsta fall bli på det sättet att vi har en välfungerande skola med bra och ambitiös traditionell undervisning. Och så kommer någon jävel och erbjuder ett billigt liksom digitalt alternativ som innebär att man kommer liksom lättare undan, och då blir den där kvaliteten också sämre. Så vad är alltså avancerad teknologi eller liksom kvalitet och produktionskvalitet i de här sammanhangen? Och jag skulle hoppas att där skulle man kanske så att säga vara lite ambitiösare och inte så att säga springa efter de här inbesparingarna som jag tror att vi väldigt ofta gör i vår offentliga förvaltning.
Mm. Det är ju något vi också har sett, att man pratar om digitalisering som att det också skulle bara göra allt effektivare och billigare på en gång, medan det kanske är tvärtom i början, precis som du säger. Känner mig så att min egen mediebakgrund blev väldigt intressant här. När det gäller. Ja. Skulle man kunna göra någonting av? Jag gör ju redan.
Mm.
Men då har vi, som du nämnde, eller som jag nämnde i början och du har också nämnt under tiden här, också forskat och arbetat mycket kring just pojkar i den här tiden och digitala kulturer, socialt arbete och maskulinitet i relation till det här. Vad innebär det? Hur påverkar de här digitala miljöerna olika grupper av unga, säger du?
Det är alltså en forskningsområde som jag just nu ska faktiskt börja fokusera på mer. Jag fick ett ganska stort forskningsbidrag på 3 år för att titta på digitalt socialt arbete. Och nu har jag lite nosat på de här studierna kring det här fenomenet. Och det, där, det som är alltså väldigt intressant med det här nya digitala landskapet och gällande kultur, så det är ganska tydligt att där vi kanske både i Finland och Sverige hade några tv-kanaler på 80- och 90-talet och så alla så att säga konsumerar samma. Mm. Så nu är den här liksom kulturkonsumtionen liksom mycket mer så där komplex att olika individer och framförallt olika grupper konsumerar väldigt olika saker. Mm. Och det verkar nog tyvärr så att när det gäller till exempel det här sociala medieinnehållet som styrs av algoritmer så för tillfället så tyckte det vara så att vi har liksom ganska stora sådana här skillnader att var olika grupper får ta del av. Och tyvärr så verkar det också vara så att man till exempel, om man tänker på det Charlie Kirk fenomenet som alltså, jag blev bekant med honom i samband med att han dog. Yeah. Och det var alltså någonting som mina tonårsföräldrar hade svårt att förstå, att jag hade aldrig hört om den här personen för att jag hade konsumerat honom hemskt mycket. Och det innehåll som jag sedan har förstått att han hade liksom gett ut i mina pojkars algoritmer, så handlar om sån här kulturinnehåll där han så att säga företräder en viss politisk det där, linje och det som innehåller handlar väldigt mycket om att förnedra liksom motparten. Som alltså är så här uppenbart sån här liksom, ja, konfliktladdat liksom innehåll. Mm. Och det tycks också vara så att det är uttryckligen tonårspojkar som får den här typen av innehåll och det där, och där och till exempel kan utmålas liksom ganska liksom dystra bilder av då till exempel flickor som går på universiteten. Så jag tror att det här medielandskapet präglas för tillfället väldigt mycket av den här typen av mekanismer som det där, som är faktiskt sådär, som man förstår ju direkt när man börjar tänka på sakerna, att okej, att en viss grupp får ett sådant här innehåll när man poängterar vissa saker och utmålar den andra gruppen och så får den andra gruppen något helt annat. Så det innebär ju det att det uppstår en polarisering, och det kan vi ju se i samhället för tillfället. Att i Finland körde vi med konsensuspolitik liksom inne på 90-talet och i början av 2000-talet, och vi var väldigt sådär, egentligen trötta på det, att det var så liksom, det var så det där lant på något sätt och tråkigt. Men tänk vilken underbar tid konsensuspolitikens tid det var, i Finland från det som vi upplever just nu.
Ja.
Och det där, och här är jag nog sådär, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, ja, och här skyller jag igen på de här stora bolagen att vad ger er rätt att styra liksom med så här kraftig hand, alltså kulturinnehållet. Mm. Och att ni får välja vad unga personer konsumerar. Och jag är ganska så handfallen. Jag vet inte riktigt vad man ska göra åt den här saken. Men att kanske det första steget skulle vara att vi ska uppmärksamma det här. Och sen kanske konstatera att det är ganska problematiskt om det är så. Att, och dessutom om allt innehåll som man producerar så liksom det syftet är att generera känslor så att det ska spridas vidare, och sen det att det ska vara sådär liksom addikterande, att man så att säga fastnar för det innehållet. Mm. Och jag kan inte riktigt förstå varför man får göra sån, alltså skapa sådana produkter medvetet och rikta dem till underåriga. Det är märkvärdigt att det får vara på det sättet.
Nej, och det är ju intressant att det vi fokuserar på istället att ta bort tekniken som du säger, för att vi blandar ihop det här lite grann i diskussionen då, tycker jag, står jag och tänker nu när du pratar, att det är det här vi är rädda för, med rätta kanske då. Och då börjar vi prata om att tekniken är problemet, så att säga. Det fanns väl inget mord som har flyttat in så i svenska klassrum och säkert i Finland också hos er, som det här Charlie Kirk-mordet som då blev en polariserad diskussion.
Ja.
Så vi var inne där lite på oro och liksom kritiskt förhållningssätt. Vad kan vi göra med den här? För du säger att vi är handfallna. Hur kan vi ändå träna förmågor och ändå försöka rusta våra unga, både i yngre åldrar och dina studenter och våra barn, för det här?
Jag tror att det liksom viktiga skulle vara det att första steget är att vi inte får se från sig ansvar. Och då kommer vi alltså till den här frågan att det här med att förbjuda handlar ju om att liksom flytta ansvaret till någon annan. Jag tror inte att vi kan göra det. Och jag tror inte att det är möjligt att de amerikanska storbolagen skulle plötsligt bli hemskt förnuftiga och de skulle säga okej, vi tar hand om det här. Och då kommer vi in till den här, liksom, just den här slutanvändare erfarenheten och vilken typ av reglering och facilitering behövs det där. Och det där, jag kan erkänna att hemskt mycket kan jag inte påverka mina barns liksom mobilkonsumtion och innehåll, annat än genom att kanske föregå med gott exempel och det där. Mm. Och det jag själv så att jag har gjort under det här året, jag har deaktiverat min Facebook och min Instagram, att jag blev själv trött på det och märkte att det var inte ens bra av det och det där. Och jag har liksom gjort min egen mobiltelefon så att den ska inte vara så att säga liksom uppmärksamhetsframkallande och det där. Och funderar väldigt mycket på det här liksom att hur jag själv använder telefoner. Och jag måste säga att den här teknologin blir mycket snällare och mjukare och trevligare när man tar bort Facebook och Instagram. Mm. Jag har aldrig haft det där TikTok på min telefon. Och sen det som jag inte har är heller, alltså jag tar bort alla notifikationer. Det är min familj som får tag på mig, men att resten får sen vänta tills när jag väljer att, att plocka fram den här. Och det där, men sen vet jag inte att ska vi gå inför liksom större reglering, att det blir väldigt snabbt sådär liksom känns att okej, att ska vi gå Kinas väg? Att vi får någon sån diktator som så att säga väldigt
styr och reglerar.
Ja, en fri media, och det känns inte så där hemskt, hur ska jag säga, tilltalande det scenariet heller.
Nej.
Men sen å andra sidan så det här liksom, den här liksom oreglerade, det vill säga att vi bränner eld där var det kan vara farligt, så är kanske eller ändamålsenligt. Så någon form av diskussion behövs, och sen tror jag att någon form av reglering blir det. Och jag, som sagt, fast jag inte vill förbjuda mobiltelefoner i klassrummet som sådär kategoriskt, så är jag nog för olika typer av överenskommelser. De kan vara liksom ofta, eller gärna få vara överenskommelser mellan liksom grupperingar. Till exempel att jag vet inte hur det blev så att lärare behöver lagstiftning för att kunna hantera sina klassrum när det räckte ganska länge med fostran.
Mm.
Och det fanns en allians mellan föräldrar och lärare att fostran är viktigt, och ibland är det så att det är bra att den vuxna bestämmer då, och så här. Att sånt efterlyser jag nog också. Och det där lagboken ska inte vara det enda sättet hur vi argumenterar såna här frågor. Men, att det där, men sen tror jag att vi nog måste så att säga hitta på sätt att reglera liksom också de här liksom producenterna, och framförallt tycker jag att det borde inte vara så svårt att förbjuda till exempel sån produktion som är beroendeframkallande och provocerande och ångestframkallande och så här. Att där tror jag nog man skulle kunna, till exempel på EU-nivå, göra ganska stora, stora det där linjedragningar.
Ja, frågan är var förbuden ska ligga. Det är ju det du är inne på. Ska det ligga i klassrummen eller på just den nivån som du avslutar med nu?
Ja, och antagligen på båda.
Ja. Då tänker jag, när du pratar om överenskommelser och att vi ska använda det vi kan av det här smarta och liksom hela pedagogiken runt det. Det har rasat en debatt i Sverige i alla fall de senaste månaderna. Jag har faktiskt tänkt att vi ska göra ett avsnitt om det också. Om att relationer i skolan, det finns som två polariserade läger även där. Är det något att ha egentligen? Är det något att fokusera på? Eller är det faktiskt bara fakta, kunskap och undervisning som gäller? I en överenskommelse brukar det ju ändå handla lite om relationer. Vad tänker du om det där?
No, min doktorsavhandling handlar om högstadie, och jag betraktar pojkar ur ett relationsperspektiv. Så den här relationen är nog väldigt, väldigt avgörande i det här liksom, i det här skolsammanhanget, och det där. Och jag skulle nog säga att relationer och det jag brukar kalla för pedagogiska kollektiv är det alltså det väldigt centrala. Det som man märker som det där lärare på universitetet är att vissa år har man grupper där det uppstår en sån här pedagogisk kultur som är hemskt skalig, där man så att säga deltar bara i den mån att man kommer igenom. Och så har man ibland det privilegiet att man jobbar med grupper där det uppstår en sån där ambitiös pedagogisk kultur, att människor faktiskt fördjupar sig, och då märker man kanske att det stoffet som jag har förberett så är inte riktigt utmanande. Så jag tror absolut att vi borde så att säga lära oss att bygga upp, eller upprätthålla kanske snarare, pedagogiska samfund. Och i Finland så har vi också gått in för, i våra gymnasier har varit klasslösa väldigt länge. Det bygger på det här att man ska så att säga, kunna välja och vraka. Och jag tror att man har delvis gjort det, framförallt efter pandemin, som bara bekostnad av de här kollektiverna just.
Just det, man har ingen hemvist, liksom. Det finns ingen grupp att förhålla sig till.
Nej, och det man har just avsett med sådana här hemklasser till exempel. Och där funderar man, så borde man kanske tänka på nytt att eleverna skulle ha ännu ganska hög ålder egna klasser, som alltså blir deras hem, och de känner sig att ägande i det där klassrummet och inreda och kanske ta ansvar för det. Och sen liksom framförallt liksom värna över det, liksom att det finns de här situationerna där man så att säga möts och diskuterar också svåra saker i det där i klassrummen. Att jag måste säga att en sån här annan debatt som lite tangerar det här, vi har väldigt, väldigt, väldigt måna av det här med trygga utrymmen och det här med trygghet. Och vi har alla möjliga seminarier som vi gärna inleder med att här respekterar vi liksom trygghet och allt det här. Och det visserligen är det bra att vi liksom satsar på det här. Men jag funderar väldigt mycket i sådana här pedagogiska sammanhang, att var kan då de där alldeles jättesvåra diskussionerna föras, där man så att säga är ofullständig i sin artikulation, kanske inte helt bekväm med alla begreppen, ifall så att säga alla omgivningar, framförallt de här mänskliga omgivningarna, var människor sitter liksom i samma rum med varandra, så är liksom så köra att ifall någon säger ett felaktigt ord så blir man bandlyst och exkluderad. Så det där, så jag tror att det är faktiskt väldigt mycket som vi så att säga borde i den här tiden av digital kommunikation satsat på de här genuina mötena där ofullständiga människor möter varandra i dialog. Och, det där, och vad innebär liksom sån trygghet där man också får så att säga vara ofullständig och diskutera det som är jättesvårt.
Så himla fint och viktigt. Och en väldigt bra definition av den där tryggheten. För jag håller med dig om att det blir ord väldigt ofta. Nu är det psykologisk trygghet som jag själv har, som du har hört pratat om. Men att det blir någonting som vi slänger på och sen när det väl gäller så vet vi inte hur vi ska hantera den. I den forskningen som du forskade på högstadiet, var det något annat sådär som du kan skicka med utifrån de som står i den verkligheten och inte på ett universitet idag som är viktigt i de här frågorna?
Ja, alltså, det jag fastnade hemskt mycket på i den här avhandlingen att liksom analysera det här som man kan kalla för liksom relationsmedvetenhet. Och då det gäller pojkar så jag tror att vi brukar diskutera pojkar i skolan ganska ofta det här problemet med pojkar. Mm. Men det är mycket sensitivare och mycket mer nyanserat om vi funderar på relationen till pojkar. Och det som vi identifierar i den här avhandlingen var till exempel tre grupper av pojkar som inte så att säga blir bemötta på hemskt bra sätt alla gånger. Och den första gruppen kallar jag för pojkar som man inte tar på allvar. Det vill säga vi har en hel del pojkar som får liksom underprestera alldeles i fred för att de är pojkar. Att vi till exempel reagerar inte på det att läxorna är ogjorda eller att man liksom sitter och skämtar genom ett helt läsår. Mm. Och det där, och pojkar till korrelationer behöver ibland allvarliggöras. Och det där, och jag har själv en väldigt stark personlig erfarenhet av det att när jag på 8:e klass blev bemött på det här sättet av en matematiklärare som kom fram till mig och sa att sluta med det där. Och han faktiskt liksom menade av det där och hade liksom på sätt och vis sett mitt potential och tyckte att det jag höll på med var väldigt, väldigt sådär liksom idiotiskt med hur han utsikte det här. Och jag kommer ihåg att jag liksom faktiskt så hajade till och faktiskt skärpte mig. Och han liksom tog mig på allvar. Det var inte bara någonting som jag fick inte fortsätta på det sättet som jag gjorde tidigare. Men så har vi också en grupp som jag kallar för att pojkar som det där som väcker negativa känslor. Och det här är också en sån här sak som man borde medvetandegöra. Framförallt när vi tänker på klassrummen. Så om det finns någon som stökar där så brukar den stökiga personen väcka negativa känslor. Och sen kan man lösa den där problemet i klassrummet med att
skicka ut honom.
Och då, så att säga, då har man en mer behagligare känsla. Mm. Men då är det ganska avgörande att den personen som skickas ut ur klassrummet, att det finns åtminstone någon som ska fundera också med en annan emotion än den här negativa emotionen. Och faktiskt liksom medvetet utvecklar som här liksom empatiska känslor till den här personen som då kanske ställer till det för läraren och för klassrummet. Och, det där, och här blir det väldigt viktigt att läraren ska så att säga monitorera tillsammans i kollektivet. Att, inte bara det att vad kan den här personen utan vad känner jag för de här människorna. Mm. Och ifall det är så att alla är väldigt arga och besvikna och ledsna och negativt inställda till någon så det är de ingredienserna som troligen för de här enstaka pojkarna till sån här marginalisering.
Ja.
Så det där det gäller att ha så att säga försöka få hjärta med. Och sen har vi också pojkar som inte väcker känslor. Mm. Och jag tror att det är ganska många pojkar. Jag tror att det är säkert största delen av pojkar som vi antar att har det helt bra. I det här patriarkala samhällssystemet så tänker vi att pojkar har ju alltid fördelar och det går ganska bra. Men det är ganska många pojkar som aldrig kommer till tals. Mm. Och jag tror att vi har ett underskott att förstå pojkar som sårbara. Så ibland tror jag att det räcker inte bara med att fundera att vad är det jag känner utan ibland också att fundera att känner jag någonting överhuvudtaget och på det sättet att medvetande göra emotioner. Så relationsarbete handlar om emotionsarbete. Att det sättet att det var Bengt Starring och Thomas Schäff som skrev en artikel väldigt fint för att emotioner är det sätt hur man kan göra det till synes osynligt och synligt tillstånd i en given relation. Och därför tror jag att det är jätteriktigt att istället för den här faktadiskussionen och vitsordsdiskussionen och betygsdiskussionen så talar vi också om känslor. Och det där skapar skolor där vuxna talar sinsemellan om vad de känner.
Mm. Läskigt, tycker nog många.
Ja, säkert. Men det är så att det är något som jag tror att många pojkar där skulle ha nytta av. Att emotioner skulle bli en naturlig del av vokabulären. Och jag tror faktiskt på den biten har vi kommit framåt. Jag tror att våra unga generationer är mycket bättre på att reflektera känslor än till exempel min generation. Mm. Och det syns också i så här helt underbara saker som föräldrarnas relationer alltså mellan det där. Mm. mellan generationer att det var ganska kyligt mellan pojkar och pappor på 80- och 90-talet. Ja, ja, och nu så har vi helt en annan värme. Så jag tror att livet går framåt på det här sättet. Men samtidigt, ifall vi har sådana miljöer där vi aldrig möts och aldrig känner efter vad vi känner för varandra, så då blir det ju hemskt svårt att vara relations- och emotionsmedveten.
Mm. Vad skulle du säga att det här har för betydelse även för flickor då? För den som nu bara kanske tänker att alltid fokus på de här männen i det här patriarkala systemet som du sa.
De här liksom, emotionsmedvetenheten så handlar ju inte heller något som man borde göra med i relation till flickor. Att om vi ska fundera på att hur förhåller vi oss till flickor, så att flickor förlöjligas. Det här finns väldigt mycket historiska bevis på att flickor tar sin palvar, de är hysteriska. Mm. Och man minimerar och det där. Vi vet just i Finland att om du har en invandrarbakgrund och du är en flicka, så blir du väldigt ofta hänvisad till sådana här yrkesskola utbildningar där du ska jobba som närvårdare. Mm. Och det där. Så det är svårt medvetande att göra relationer till flickor. Genom emotioner tror jag att det är också något som skulle vara väldigt, väldigt, väldigt nyttigt. Det är intressant att då när jag gjorde min pojkstudie, och jag är pojkforskare, jag är sänder, och det är mitt fokus ligger, men att jag intervjuar också flickor om pojkar.
Mm.
Och flickor som experter på pojkar, och det var alltså hemskt roligt att uppleva det här, att det var i regel solidariska intervjuer. Det vill säga, flickorna talar inte om pojkar som konkurrenter som tar plats och gör det jobbigt, utan de talar om sina vänner, sina pojkvänner, sina bröder, sina pappor. Och på sätt och vis vill de översätta också liksom till en sån här äldre forskare då, att vad de här liksom pojkarna håller på med och hur de fungerar. Och det där, jag skulle gärna hoppas att vi skulle så att säga, få mera in den här genuina, inklusiva, solidariska debatten framåt, det här väldigt dikotomiska delande av flickor mot pojkar. För det är väldigt sällan så det sista slutet är på det sättet, tack och lov.
Mm.
På X och Twitter och i sociala medier och i Charlie Kirks versioner så är det flickor mot pojkar, men sen i det riktiga livet så det är ganska många sårbara människor som sitter i samma båt och kan i bästa fall ta väldigt mycket nytta av varandra.
Ja, och vi har väl alla glädje av att kunna prata om känslor och relationer tillsammans på ett bättre sätt. Så kan vi stärka pojkarna i det, så måste ju det gynna alla.
Precis, och här kan vi också förstås medveta att göra oss själv på att det finns också flickor och pojkar och individer som inte känner sig hemma i de här två dikotomiska kategorierna. Exakt. Och de är också viktiga att notera och ge utrymme för vad det innebär att vara dem.
Mm. Tänkte också på det alldeles nyss faktiskt, att det kan vara mycket annat som vi inte kan få in i de två beskrivningarna av kön och människor.
Precis.
Okej, men Harry, när du tänker nu på framåt då, även om vi har varit pendlat mellan både optimism kring teknik och även lite pessimism kring hur vi hanterar det och hur vi släpper unga fritt och så. Vad hoppas du? Vad kan vi liksom hoppas på och vara modiga i inom några år, så att det här liksom ändå går framåt, som du säger, att livet går framåt?
Jag hoppas på en ambitiösare diskussionskultur. Där vi liksom, så att jag ganska snabbt lämnar den här förbudsdiskussionen av sidan. Och sen faktiskt funderar på den här själva användningen och användningsupplevelsen och utnyttjandet av det här. Och sen hoppas jag på en modig diskussion som alltså innebär det. Jag tycker att vi kan så att säga liksom vädra olika tankar. Och sen kanske sist men inte minst det här att när vi tar i bruk digitala verktyg. Så jag skulle jättegärna vilja att vi skulle ha en sån här, att vi skulle nyfiket testa. Vad fungerar också, göra liksom gedigen forskning kring det här. Mm. Att faktiskt pröva oss fram på ett sådant sätt. Att det behöver inte vara bra eller dåligt, utan det är en utveckling som kan föra oss vidare. Och det där, och sen att vi bygger upp de här dikotomierna, varken mellan flickor eller pojkar eller mellan det analoga och det digitala, utan tänker att det här med blended är liksom bra. Och på det sättet får vi säkert nyanser och det där, och lyckas skapa någonting fint av all den underbara teknologi som vi har till vårt förfogande.
Mm.
Och sen tror jag nog att den här liksom, ja, det här kanske är en sak jag måste också säga, det här med kreativitet och teknologi, så det går nog väldigt liksom starkt hand i hand. Jag hoppas att vi till exempel får en större användning av kreativa sätt att visa sitt kunnande.
Mm.
Att det där, att jag har haft lite studenter att göra podcaster kring teman som vi kanske tidigare liksom förhörde via någon slags prov.
Mm.
Och så här och det där. Och vi får hålla oss öppet och ambitiöst till det här. Att nu så är vi ju inne på en sån här idé att nu kommer AI och innebär att det är helt omöjligt att undervisa någon eller testa någon kunskaper i skolan. Jag ser inte det överhuvudtaget på det sättet, utan vid sidan av AI så har vi alla möjliga video material och podcastmöjligheter och allt möjligt som vi kan ta i bruk. Så jag hoppas att det skulle så modigt och nyfiket ta tillvara. Men samtidigt bevara ett sunt kritiskt förhållningssätt till teknologi, för att det kan också vara till och med farligt, som eldexempel visar, ifall det inte faciliterat på ett bra sätt.
Det var ju så oerhört bra slutord, så att jag säger nog tack till dig. Tack så jättemycket, Harry, för att du kom och var med oss i Livslångt om det här och skickade med det här modet också till alla lärare i klassrum och så vidare.
Ja, tack för att du har det. Det var väldigt trevligt.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.